Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Slouching Towards Utopia är Jay. Bradford den Longs breda ekonomiska historia över det han kallar det långa 1900-talet, ungefär från 1870 till 2010. Boken tillhör politisk ekonomi snarare än enbart nationalekonomisk teori. Den kopplar ihop teknisk utveckling, företag, världshandel, krig, ideologier och statlig politik för att förklara en omvälvning utan historiskt motstycke. De Longs huvudfråga är enkel men krävande. Varför blev mänskligheten så mycket rikare? Och varför ledde det ändå inte till ett tryggt och rättvist samhälle? Före 1870 var produktivitetsökningarna långsamma och befolkningsökningen åt ofta upp framstegen. Därefter accelererade innovationerna och den tekniska kapaciteten växte i en takt som ungefär fördubblade den från generation till generation. Men resultatet blev inte utopi. Istället avslutas perioden med ojämlikhet, ekonomisk osäkerhet, miljökris och politiskt missnöje. Titeln signalerar därför en framåtrörelse som är verklig men ojämn, ofullständig och ofta mörk. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första. År 1870 som början på den moderna tillväxtepoken, det långt placerar brytpunkten kring 1870. Eftersom världsekonomin då började förändras på ett sätt som var både snabbare och mer varaktigt än tidigare. Människor hade naturligtvis uppfunnit och handlat långt före industrialismen, men förbättringarna räckte ofta inte för att höja levnadsstandarden brett. När produktionen steg kunde fler människor överleva, vilket i sin tur pressade resurserna. Efter 1870 blev förhållandet annorlunda. Vetenskaplig kunskap, industriell organisation och teknisk spridning började samverka så att produktiviteten steg snabbare än befolkningen. Därmed kunde inkomster, hälsa, utbildning och konsumtion förbättras för mycket stora delar av världen. Bokens poäng är inte att utvecklingen var automatisk eller jämnt fördelad. Den krävde institutioner som kunde finansiera investeringar, organisera stora verksamheter och sprida kunskap. Järnvägar, elektrifiering, kemi, modern tillverkning och senare informationsteknik får betydelse som delar av ett större system, inte som isolerade uppfinningar. För svenska lyssnare ger ramen ett sätt att förstå varför ett land som Sverige under denna period kunde gå från relativ fattigdom och stor utvandring till hög produktivitet och välfärd. Samtidigt påminner de Long om att nationella framgångar vilade i en internationell ekonomi vars vinster och kostnader fördelades mycket ojämnt. För det andra, teknik. Storföretag och globalisering som förstärkte varandra, en central förklaring hos de Long, är samspelet mellan teknisk utveckling, moderna företag och en allt tätare världsekonomi. En uppfinning skapar inte i sig varaktigt välstånd. Den måste kunna utvecklas, finansieras, produceras i stor skala och nå många användare. Därför får stora företag och organiserad forskning en avgörande roll i berättelsen. De kunde samla kapital, anställa specialister, standardisera processer och bygga nätverk för produktion och distribution. Detta gjorde att tekniska genombrott fick större och snabbare ekonomiska följder än i äldre samhällen. Globaliseringen förstärkte processen. Handel och kapitalrörelser gav tillgång till större marknader, råvaror och idéer. Länder kunde specialisera sig och ny teknik kunde spridas över gränserna. Men boken behandlar inte denna integration som ett entydigt framsteg. Internationella marknader är beroende av politisk stabilitet, regler och fungerande betalningssystem. När dessa förutsättningar brister kan samma beroenden förvandla lokala kriser till globala katastrofer. För ett handelsberoende land som Sverige är detta en särskilt relevant insikt. Export, import och internationell kunskapsöverföring har varit viktiga för välståndet. Men de innebär också sårbarhet när världsekonomin drabbas av krig, finansoro eller störningar i leveranskedjor. Dem Longs mekanism är alltså dubbel. Öppenhet kan skala upp produktiva möjligheter, men den kan inte ersätta politisk samordning och socialt skydd. För det tredje, krig, depression och statens återkomst i ekonomin. Boken visar hur den ekonomiska expansionen under det långa 1900-talet gång på gång avbröts av politiska och militära katastrofer. Första världskriget, mellankrigstidens kriser, den stora depressionen och andra världskriget var inte externa parenteser i en annars lugn marknadshistoria. De förändrade själva villkoren för handel, investeringar, arbete och demokrati. De Long använde dessa brott för att understryka att ekonomisk utveckling alltid är inbäddad i makt, institutioner och idéer om social ordning. I detta sammanhang blir statens roll central. Depressionen visade att en ekonomi med hög produktionsförmåga ändå kan fastna i massarbetslöshet och efterfrågebrist. Keynesianska idéer blev viktiga därför att de gav argument för att offentlig makt och NASS kunde stabilisera ekonomin när privata beslut sammantaget drog ned aktivitet och sysselsättning. Efter 1945 byggdes, i skiftande former, system för reglerade finansmarknader, socialförsäkringar och aktiv konjunkturpolitik. Sverige är ett tydligt exempel på den bredare västeuropeiska erfarenheten. Där starkare trygghetssystem och organiserade arbetsmarknadsinstitutioner kombinerades med exportindustri och teknisk modernisering. De Long framställer dock inte efterkrigsordningen som en slutgiltig lösning. Den fungerade under bestämda historiska villkor och krävde kompromisser mellan kapital, arbete och stat. När dessa kompromisser senare försvagades ökade åter osäkerheten. Bokens lärdom är att marknader behöver politiska ramar, särskilt när samhällen utsätts för stora chocker. För det fjärde, Hayek, Polanyi och Keynes som tre sätt att tolka samma århundrade. En av bokens styrkor är att Delong inte låser sin tolkning till en enda ekonomisk skola. Han väver istället samman perspektiv som förknippas med Friedrich Hayek, Karl Polanyi och John Maynard Keynes. Hayek representerar insikten att decentraliserade marknader använder kunskap som ingen central myndighet kan överblicka fullt ut. Priser och konkurrens kan därför samordna en mycket komplex ekonomi. Detta hjälper till att förklara varför innovation, entreprenörskap och handel varit så produktiva krafter. Polanyi bidrar med motsatsen som komplement, inte bara som avvisande kritik. Om arbete, mark och pengar behandlas som vanliga varor utan sociala skydd kan samhället reagera med motkrafter, nationalism och krav på skydd. Ekonomin är aldrig helt frikopplad från familjeliv, lokalsamhällen, politisk legitimitet och människors behov av trygghet. Keynes tillför slutligen analysen av instabilitet på systemnivå. Även en marknadsekonomi med kompetenta företag och arbetande människor kan falla in i långvarig arbetslöshet om efterfrågan och investeringar kollapsar. Tillsammans gör dessa tre perspektiv Delongs historia mer användbar än en enkel berättelse om marknadens seger eller statens seger. Sverige kan också läsas genom denna spänning. En öppen ekonomi och konkurrenskraftiga företag har kombinerats med offentliga institutioner och sociala försäkringar. Boken erbjuder ingen färdig svensk modell för vår tid. Men den visar varför hållbar ekonomisk politik måste hantera både kreativiteten i marknaderna och de sociala risker de kan skapa. Slutligen, varför en tekniskt rikare värld ändå inte blev en utopi? Det långs mest genomgående fråga gäller klyftan mellan materiell kapacitet och socialt resultat. Om mänskligheten blev så mycket bättre på att producera mat, bostäder, läkemedel, transporter och information, varför så blev inte slutpunkten ett samhälle präglat av bred trygghet och framtidstro? Hans svar är inte att framstegen varit obetydliga. Tvärtom är den stora välståndsökningen verklig och historiskt exceptionell. Problemet är att produktionsförmåga inte själv bestämmer hur vinsterna fördelas, vilka risker som bärs gemensamt eller hur kostnaderna skjuts över på andra. När perioden närmar sig 2010 lyfter boken därför fram ojämlikhet, ekonomisk oro, depressionstendenser och klimatförändringar. Global uppvärmning är särskilt viktig som exempel på en kostnad som inte fångas väl av kortsiktiga privata beslut. Fossil energi har drivit en enorm del av den moderna tillväxten, men utsläppens konsekvenser delas över gränser och generationer. Marknadens effektivitet i att organisera produktion blir då inte samma sak som förmåga att skydda gemensamma resurser. Titeln Slouching Towards Utopia fångar denna dubbelhet. Riktningen har på många sätt varit framåt, men rörelsen är varken rak, säker eller moraliskt tillräcklig. För läsaren är det en uppmaning att skilja mellan tillväxt som medel och välfärd som politiskt mål. Ett rikare samhälle måste fortfarande välja hur makt, trygghet och miljöansvar ska ordnas. Sammanfattningsvis, Slouching Towards Utopia passar läsare som vill förstå 1900-talet utan att dela upp det i separata fack för ekonomi, politik och teknik. Den är särskilt givande för studenter, samintresserade och yrkesverksamma som vill få en historisk ram kring dagens frågor om globalisering, industripolitik, ojämlikhet, konjunkturer och klimat. Den kräver intresse och koncentration eftersom omfånget är stort, men den bygger inte sin betydelse på matematiska modeller eller snäva fackdebatter. Istället hjälper den läsaren att se samband mellan produktivitetens snabba ökning och de institutioner som avgjorde vem som fick del av resultaten. Den praktiska nyttan ligger främst i bättre omdöme. Boken varnar för enkla slutsatser som att fria marknader ensamma skapar social stabilitet eller att staten ensam kan organisera kunskap och innovation. Den visar varför en ekonomi kan vara dynamisk men samtidigt skapa otrygghet och varför politiska system måste hantera följderna av tekniska och globala förändringar. Jämfört med många ekonomihistorier utmärker den sig genom sin uttalade normativt laddade fråga. De långnöjer sig inte med att kartlägga hur världen blev rikare. Han granskar varför den växande kapaciteten inte omsattes i den utopi som tidigare generationer kunde ha väntat sig. Kombinationen av global överblick, politisk ekonomi och ett tydligt fokus på framstegens misslyckade fördelning gör boken till ett värdefullt och medvetet ofullständigt underlag för att tänka om vår egen tid. Om du vill stödja J. Bradford DeLong, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!